Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det var fler kvinnliga dödsoffer till följd av dödligt våld under 2023 jämfört med året innan.
Det rådde en hel del förvirring hos myndigheterna i samband med kökaoset på E22 i januari.
Jag tror, jag är helt övertygad om att det var ju det där ordet som förlöste frågan. Och då stängde gränsen.
Apotek Hjärtat inför en åldersgräns på 15 år för avancerade hudvårdsprodukter. Flera medier har rapporterat om en ökande användning av hudvård bland barn.
Nu föreslås det att snus och tobak ska förbjudas helt under skoltid.
Grovt våld har dödat fler kvinnor senaste året än tidigare och fler barn är offer. Trafikverket förstod inte sin ledarroll under snökaoset i januari i Skåne, säger rapporten som kom i veckan. Trenden med barn som köper och använder krämer och andra hudvårdsprodukter leder till åldersgränser för inköp. Snusförbud för alla skolelever, är det en bra idé? Och vad får vi veta om rollspelet mellan regeringen och Migrationsverket när förra generaldirektören Mikael Ribbenvik ger sin bild i en ny bok? En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Välkomna till veckopanelen. Påskupplagan kan man säga. Vi kom ju en hel dag tidigare än vanligt. Och med den här illustra trion, Lars Adaktusson, journalist, sedan politiker, sen journalist igen. Återkommande kolumnist på tidningen Dagen. Hej!
Hej, hej!
Vesna Prekopic, också journalist och författare, poddare, medarbetare i Dagens Nyheter Kultur. Hej!
Hej, hej!
Och PM Nilsson, med mycket på sin CV, just nu aktuell som vd på tankesmedjan Timbro. Hej och välkommen!
Tack!
Hur viktig är påsken för er?
Mycket viktig. Tänkte återkomma till det senare. Det är ju kristendomens viktigaste helg. Så att den är viktig.
Ja, jag som okristlig då saknar ju min barndoms gamla Jesusfilmer. Jag vet inte om ni minns dem. De gick så här, 3 dagar på raken tror jag. Långa. Fantastiska filmatiseringar. Men annars är det en tid för att slappa och äta och dricka gott.
Är det inte den stora vårhelgen i Sverige? Som vårens genombrott på något sätt. Om man inte befinner sig långt norr om Dalälven, då är det fortfarande kallt på nätterna och snöigt. Men här nere så är det ju för det mesta vår.
Vi tar oss an några korta ämnen först och vi börjar så här.
Dyra och avancerade hudvårdsrutiner har blivit en enorm trend bland barn. Tusentals videor på TikTok visar hur personer mellan 8 och 15 år smörjer in sig med syror, snigelslem och dyra krämer.
Apotek Hjärtat inför en åldersgräns på 15 år för avancerade hudvårdsprodukter. Flera medier har rapporterat om en ökande användning av hudvård bland barn, vilket enligt hudläkare kan medföra risker.
P4 rapporterade om den pågående hudvårdsboomen bland barn. Vi har kunnat se i tv-inslag hur flickor i 11-årsåldern söker sig till skönhetsbutiker när skoldagen är över. Och i onsdags meddelade företaget Ako att man sätter en gräns på 15 år för sina hudvårdsprodukter. Några andra företag har också infört åldersgränser för inköp av det här. Vad säger ni om det här? Du som är marknadsliberal PM, är det okej med sådana här handelshinder?
Om man har åldersgränser för den här typen av produkter så låter det som om ingen ska använda dem faktiskt. Och jag tänker väl mest att detta rimligen handlar om en relation mellan barn och vuxna. Om vuxna, i detta fallet förmodligen mest mammor, använder den här typen av produkter på daglig basis så är det ju jättesvårt för barn att inte förstå att de också ska göra det.
Och, du är inte alls för den här begränsningen alltså?
Nej, det måste ju vara en, det måste föräldrarna föregå med bättre exempel. Och alla borde egentligen förstå att om man tvättar bort det egna fettet från huden och tillför vegetabiliskt eller syntetiskt fett så är det inte till hudens fördel. Möjligen kan barn missförstå detta, men vuxna bör inte missförstå de här sambanden alls. Så ingen bör använda detta.
Vesna?
Jag är så förundrad över att du låter som Agnes Wold. För jag hörde henne säga nästan exakt det där kloka faktiskt. Ja. Att egentligen så är ju ingenting bra för huden. Alltså man ska absolut inte använda tvål och så vidare. Men när det gäller det här så tänker jag ju väldigt mycket på... Ja, du är lite in på det, men jag tänker föräldraansvar. Om man är 11-12 år, man kan ju inte ha orimligt mycket pengar. Då får man väl använda sig av lite hot om det inte går med mutor. Du får inte någon veckopeng om du lägger den på hudkrämer. För att jag menar, barn och unga, de är helt fast i TikTok. Och där sprids detta. Och vad jag vet, jag är fortfarande, jag vet inte om det är bra eller dåligt, inte inne på TikTok. Men jag har läst och jag har hört att det är där framför allt som de här unga tjejerna ser andra unga tjejer. Och eller också för den delen. Och det marknadsförs ju också på ett sätt för att tilltala unga. Allt ifrån vanliga ansiktsmasker och det är i förpackningar som ser ut som giraffer och så vidare. Väldigt barnsligt.
Men vad vill du göra åt saken då?
Nej, jag tänker väl att det man borde göra som förälder är ju att se till att de inte köper produkterna. Om vi nu inte skulle införa en åldersgräns. Att Apoteket Hjärtat gör det nu, det är väl bra, men det är inte där de handlar, så det kommer ändå inte spela någon roll. Utan ungdomarna handlar ju antingen på webben eller så går de till den här stora kedjan Lyko. Och vad jag vet så har de inga planer på att göra någonting åt det här. De ska väl ha ett möte, tror jag, med branschorganisationen. Men
är det ett problem där? Det är ju lite av ett panikkänsla nästan i samhället över den här boomen med att unga, alltså till och med 8-åringar ibland söker sånt här.
Ja, problemet är ju att föräldrarna inte styr över sina barn. Och i förlängningen så är problemet att 8-10-åringar använder serum som innehåller syror som är anti-rynkekrämer som är till för sådana som mig. Är man 40 och uppåt, då ska man eventuellt använda krämer om man inte då tänker som du gör, PM, och tycker att det ska man inte göra överhuvudtaget. Och barnen kan ju få allvarliga hudsjukdomar dessutom. Huden fräts sönder. Så det är klart att det måste göras någonting. Sen är jag inte säker på att det kommer hjälpa med att föra in en åldersgräns på det. För de kommer ändå hitta sätt. Vi har andra saker som det är åldersgräns på och de tar sig förbi det ändå.
Lars, kommer du vara den enda här som stöder de här aktionerna för att begränsa tillgången till hudvårdsprodukter?
Jag tycker jag har sagt så mycket klokt av föregående talare. Jag läste att vissa av butikscheferna i de här butikerna uppger att andelen kunder som är yngre än 13 år uppgår till uppemot 40%, mellan 20-40% av kunderna. Så det är klart att det här ger anledning till oro. Det är ett observandum verkligen. Dels så är det ju så att det är konserveringsmedel, alla olika kemikalier i det här som kan utveckla allergier och leda till hudsjukdomar och så vidare. Och dels så är det ju också så, tycker jag, att det här säger möjligen någonting om vårt samhälle och det är de skönhetsideal som gäller. Och TikTok, tror jag, för unga, som du var inne på, Vesna, är ju en bov i dramat. Så jag tycker ju att det här är ett problem som bör tas på allvar. Och jag landar i samma slutsats som du, nämligen att det här är ytterst en fråga. Och PM, du var också inne på det. För föräldrarna.
Jag tror många föräldrar känner så här, vi klarar inte av det här suget och det här grupptrycket och allting som folk ser på skärmar. Det är för mycket begärt av oss, tror jag en del kan tänka.
Ja, men då tror jag att man sviker sitt ansvar. Därför att som förälder har man ett ansvar för sina barn. Och det gäller både vad de konsumerar på internet, sociala medier, och det gäller också den här typen av frågor.
Men det är ju slapphet också i det här föräldrar då, det icke-tagna föräldraansvaret. Och om jag ska fantisera lite nu, säg att vi inför ett förbud. Det finns en åldersgräns på 15 år. Ja, det är inte bra för 16-åringar heller för den delen som du var inne på. Men jag kan lova att det redan nu går att hitta ingredienser som gör med sina egna små krämer som inte heller är särskilt bra. Det här handlar ju, i grunden handlar det ju om en väldigt, väldigt farlig och skadlig utseendeshysteri. Och det är flickor vi pratar om hela tiden. Det är ju så bedrövligt, om man nu ska ta fram de här gamla feministtakterna i mig, så är det en, att man reproducerar ett skönhetsideal som handlar om yta, yta, yta. Flickorna då som, jag vet inte ens vad man får när man är 12-13 år i månadspeng. Man kanske får 200-300 kan jag tänka mig. En sån här kräm, det är ju dyrt. Då ska hela månadspengen gå till det. De ska väl äta godis och dricka läsk och käka chips istället för att lägga pengarna på det här. Och att de inte ska lära sig att det bara är yta som gäller.
Mammorna är ju rimligen starka influencers i flickornas värld. Så att om de föregår med gott exempel och slutar använda de här produkterna eller liknande produkter, så har det rimligen stor impact.
Och apropå vad barn i skolåldern ska få göra och inte göra, en utredare ser att snus, även det numera allt populärare vita snuset, bör försvinna från elevernas läppar och gommar.
Förbjud snus helt och hållet under skoltid. Ja, det föreslås i en utredning som har lämnats in till regeringen. Tidigare har det inte funnits något förbud mot snus i skolan, men det har varit förbjudet att röka inom skolans område.
Och det är, tror jag, är oomtvistat att det har ju ökat väldigt mycket snusningen i skolorna idag. Den första förslaget som vi lägger här, det är då en nikotinfri skoltid. Och då är det, som jag sa, alla produkter här som det handlar om. Både cigaretter med tobak i och e-cigaretter med bara nikotin i. Och i brunt och vitt snus.
Från socialministerns pressträff och P4 Göteborg. Vi hörde regeringens utredare Inga Lill Askersjö. Hon vill alltså ha totalt snus- och rökförbud under skoltid. Alltså inte bara på skolans område, utan hela den del av dagen när det pågår undervisning. Lars, är det här klokt och rimligt?
Jag tycker att det låter rimligt med rök och nikotinförbud på skoltid, absolut. Och rökförbud är det ju. Och om det är det, och man ska vara konsekvent, så är det väl också rimligt att det är förbud mot andra typer av nikotin.
Men snuset har ju inte varit förbjudet hittills, alltså.
Nej, och jag förstår att dels att det här blir en fråga, dels därför att det vita snuset är ju uppenbarligen någonting som används i allt större utsträckning och lock ner i åldrarna. Men sen är det också så, och jag tror utredaren var inne på det när det här förslaget presenterades, att det finns ett grupptryck som man vill komma åt genom att införa en konsekvent linje i skolan när det gäller rökning och nikotin. Så att jag tycker att det är rimligt, faktiskt.
Vad säger Vesna?
Att det är helt omöjligt att kontrollera detta. Det är väldigt lätt att se att någon står och röker och säga du får inte röka. Gå bort från skolans område och röka någon annanstans. Om det är någon som
kan man dölja snusandet, säger du?
Det säger jag. Jag snusar inte, jag har aldrig snusat. Men jag tror att den tiden är förbi när man hade gigantiska prillor där det rann ner brun gegga på tänderna. Det är inte den typen av snus. Utan, och i sånt fall ska lärarna göra det här också. De ska inte bara se till att undervisa och hålla ordning i korridorerna i klassrummet. De ska också gå runt och vara snuspoliser. Så att även om tanken kanske är god, eller den är väl god, men jag kan inte alls se att det här skulle funka i verkligheten.
Vad tror PM?
Alltså det är en lagstiftning i botten som är lite stökig och paradoxal, och det är ju att man måste vara 18 för att få köpa snus, men det är tillåtet att bruka snus som yngre. Och det gör väl att olika enheter har svårt att förhålla sig till ungdomar som gör detta. Jag har svårt att man kan komma fram på den här typen av lagstiftning som utredaren föreslår. Möjligen skulle man kunna göra någon slags arbetsplatssak av det. Och då måste ju lärarkåren sluta snusa också. Det är inte alls säkert de vill. Men om man genomför någon sån typ och ser det som en arbetsmiljöproblematik, då kanske man kan hantera det som en helhet. Men det blir väldigt paradoxalt för eleverna ifall lärarna använder snus och vi får inte använda snus. Men i det stora samhället som helhet får vi använda snus.
Men vad sägs om de här siffrorna? 2015 var det i årskurs 9 1% av flickorna som snusade mot 9% av pojkarna. 8 år senare är det då 13% av flickorna och 15% av pojkarna. Mm. Så ser utvecklingen
just det.
Ut.
Om nu relationen till rökning är den omvända, då är ju det här en godartad utveckling. Det brukar ju se ut så vad gäller snusning i Sverige, att vi har mycket, mycket mindre rökning och därmed mycket mindre hälsoproblem. Och det beror på att folk snusar istället. Man använder
det inte riktigt på sätt. Det är ju inte snusning ofarligt. Jag menar, det finns ju också forskning som visar att
men det är mycket
dödsfallen
bättre.
Efter stroken, blödning och så vidare bland snusare är ju högre än bland icke-snusare. Mm. Och när det gäller ditt argument, med all respekt, så, om att det blir ett slag i luften för att man inte kan kontrollera det, så har vi ju förbud, eller vi får inte, elever får inte mobbas i skolan, och det är omöjligt att kontrollera om det sker mobbning eller inte, men det finns ändå ett förbud. Eleverna vet att detta inte är någonting som hör hemma i skolan, och jag tror på samma sätt att det har en preventiv effekt att eleverna vet att nikotin, rökning, inte är tillåt.
Ja, men okej. Men då testar vi den här fantasin. Då för vi in ett sockerförbud. Det skulle jag hellre ha lagstiftning om. Vet ni om hur många av dagens elever som skippar skollunchen och istället går till skolans kafeteria och köper delikatobollar eller springer ner till närmsta ICA eller pressbyrå och dricker energidrycker eller bullar eller vad de nu gör? Ta tag i det också i sånt fall. Och jag tycker att det här är ett förslag som... Igen, intentionen är ju goda, men den här förbudshysterin, som jag är egentligen för massvis med förbud, in och styr upp. Men just det här med snuset tror jag bara kommer bli, det kommer bli helt meningslöst. Det kommer inte ha någon effekt överhuvudtaget. Och med all respekt för mobbingexemplet, vi kan ju tänka så om allt möjligt. Men jag tror bara inte på att det kommer... har någon effekt eller fungerar på något sätt i verkligheten.
I Aktuellt i tisdag så tussade redaktionen ihop ordföranden för Moderata ungdomsförbundet, Douglas Thor, med Helene Stjärna i föreningen A Non-Smoking Generation, och det var tydliga motpoler.
Jag tycker faktiskt att det är otroligt sorgligt att du som representerar ett ungdomsförbund inte står på ungdomarnas sida. 8 av 10 ungdomar vill själva ha tobaksfri skoltid för att slippa få den här grupptrycket som gör att man börjar.
Och jag är ju väldigt tydlig på ungdomarnas sida här. Vi har en ungdomsgeneration som tar ansvar mycket högre än tidigare gjort. Och att låta dem få bestämma själva över sina liv, det är vad jag står upp för.
Just nu har vi en lavin av vitsnus och e-cigaretter bland unga just nu. Och det beror på att tobaksindustrin har fått marknadsföra, dela ut de här
produkterna. Du vill
produkterna.
Bestämma åt dem, och jag menar att de själva borde få bestämma över sina liv. Jag tror väldigt mycket på min generation, att
ingen
vi kan ta beslut
börjat.
I vår
ingen hade börjat. Ingen hade börjat om inte grupptrycket hade varit så stort som det faktiskt är i skolan idag.
Grupptrycket igen. Helene Stjärna alltså på A Non-Smoking Generation, och Douglas Thor, förbundsordförande MUF. Han tror väldigt mycket på den här generationen.
Alltså Thor har ju en poäng här.
Vilken då?
Ja, att ungdomar nu för tiden är mycket, mycket mer skötsamma jämfört med när vi var små. Du och jag, Staffan.
Hörru, så, du, nu får du tala för dig själv.
Vi söp och rökte och snusade i mycket, mycket högre utsträckning än vad ungdomarna gör nu för tiden. Ja, mina tonårsbarn är ju liksom, det är rena, jag vet inte. Ett slags kloster jämfört med hur jag har det.
Jag håller med om
det. Det är tydligt också i statistiken att alkoholbruk och tobaksbruk går ner. Va?
Ja.
Där tycker jag han har en poäng.
Alkoholbruk går ner. Mm. Men däremot så används ju andra droger i en omfattning som kanske inte användes tidigare.
Ja, det vet jag. Hasch var ganska stort i Lund när jag var liten. Så att
men det är andra droger, narkotikapreparat som ju används i väsentligt större utsträckning. Så det är ju inte så att man har ju inte så att säga, blivit renlevnadsmänniskor än vad du eller vår generation var, utan man använder andra typer av droger.
Ja,
Jag tror nog att man har blivit lite mer, inte för man ska bara tänka på våra tonårsbarn, jag är också tonårsbarn, och de är ju, jag frågar dem ibland om hur deras liv ser ut, och de är ju otroligt hälsosamma, jag tänker mat, träning och så.
Hud.
Ja, på gott och ont. Men, men jag tänkte bara på det här med grupptryck, för att koppla tillbaka till faktiskt huddiskussionen vi hade nyss. Grupptryck kommer alltid finnas, och det kommer finnas på allt möjligt. Och det kan vara att dricka energidrycker, eller det kan vara att ha tajta jeans på sig, eller säckiga jeans, eller ha kort hår eller långt hår. Det kommer alltid finnas grupptryck. Så att jag tror verkligen att, om jag ska dra lite höga växlar här, att grunden handlar om att vi har massvis med barn och unga som har dålig självkänsla, som inte har lärt att stå upp för sig själva. Och våga säga, nej tack, du kan snusa hur mycket du vill, men jag vill inte. Det är väl ett större problem, tänker jag, att vi har barn som inte får lära sig det.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör. På telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Nästa ämne i veckopanelen.
Nu ger Stockholms lokaltrafik annonsutrymme till islamistiska organisationen Islamic Relief. Islamic Relief är en organisation vars ledare ett flertal gånger spridit grov antisemitism och som påvisas ha kopplingar till det av många länder terrorklassade nätverket Muslimska brödraskapet.
Ja, på annonstavlor i T-banan, på pendeltåg och SL-bussar finns den här kampanjen. Det ni hörde här var ur ett inslag från det Sverigedemokraterna närstående YouTube-kanalen Riks. Och där hävdas alltså en nära koppling mellan Islamic Relief och Muslimska brödraskapet. Huvudbudskapet i den här kampanjen är små saker, stora avtryck. När små gester lämnar stora spår. Och så är det ett swishnummer där man kan donera pengar och adressen till Islamic Reliefs svenska hemsida. Ja, är det konstigt att en sån här organisation kan driva kampanj i kollektivtrafiken? Eller är det fullständigt naturligt? Vad säger ni?
Jag är liksom uppvuxen i den liberala pressen, och där har man efter två seklers funderande nog kommit fram till att man ska vara jätteförsiktig med att ha synpunkter på annonserna. Därför att man går in på ett område som aldrig tar slut. Man får ju annonsera för fossilbilar, för vin, för hudprodukter, för annat som andra grupper inte gillar. Det är väl jättebra att man vet om att den här organisationen eventuellt har kopplingar till Muslimska brödraskapet. Men det är svårt, tror jag, att på principiella grunder att säga nej även på SL. Man kan ju säga nej, det är många som tycker nej. Det är många som tycker att Sverigedemokraterna till exempel inte ska få annonsera på det viset som man gör på SLs tåg. Men det får de göra.
Mm. Vad säger Lars?
Ja, principen är jag överens om med PM. Man ska vara otroligt försiktig när det gäller att reglera annonsering. Sen är det djupt problematiskt att det handlar om en islamistisk organisation som har kopplingar till Muslimska brödraskapet. Och det är ju kopplingar som är belagda. Försvarshögskolans experter säger att det är ett faktum att Islamic Relief etablerades i Sverige av Muslimska brödraskapet. Och det finns ju annan forskning, ganska ny forskning från Sam Egyptson som hans omdiskuterade avhandling som också visar på sambanden här. Och alltså det som händer, tycker jag, eller har hänt i den här organisationen och har också hänt i UNRWA, alltså det som är palestinska FNs flyktinghjälp till palestinier, det är ju att det larmas om kopplingar till brödraskapet, det larmas om antisemitism i stor utsträckning och på ledande funktioner i de här organisationerna. Det larmas nu senast om att de här organisationerna inte tar avstånd från terror och från Hamas agerande eller det som händer.
Borde det här leda till att SL agerar på något speciellt sätt?
Ja, jag tycker i alla fall att det bör föras en diskussion. Alltså i det här inslaget som spelades upp här så visade det sig ju att ingen har överhuvudtaget reflekterat kring detta. SL tvår sina händer, liksom de här annonsföretagen som är ansvariga, och det tycker jag är illavarslande.
Vesna, vad säger du om det här?
Ja, jag håller med, tråkigt nog då, föregående talare båda två. Och ja, det är svårt. Jag tänker också på det här med att hur ska man kunna sätta upp vad ska vi säga då, riktlinjer. Ja, det skulle kunna vara, det får inte vara antidemokratiskt, det får inte vara rasistiskt, det får inte vara våldsbejakande. Och den här organisationen som jag har förstått, jag har gått in och läst på Sida, för de får ju pengar från Sida, så har de sagt att det just nu ser bra ut. De har gjort en grundlig utredning och är medvetna om alla de här kopplingarna som du nämnde också, Lars, och det är ju välbelagt. Antisemitism och våldsbejakande extremism, jättetydligt. Och sen har detta åtgärdats, säger i alla fall Sida, och de gör uppföljningar väldigt regelbundet och säger att vi kan inte se att det är något fel.
Jag har tittat lite grann på hur reglerna som finns för reklam i kollektivtrafiken på SLs hemsida här, och då finns det ju två olika regleringar. Politisk reklam å ena sidan och kommersiell reklam å andra. Och politisk reklam verkar ju hamna mest om partier som gör reklam. Och den kommersiella, då tänker man sig kanske i första hand de som säljer saker och ting. Men en biståndsorganisation med en ideell eller ideologisk del är väl på något vis lite av båda.
Ja, någonting mitt emellan.
Ja, men då är det helt olika regleringar. Jag kan tänka mig att det är lite svårt att säga att det ska, den här paragrafen ska gälla. Ska den så fall vara på den kommersiella sidan eller den politiska?
Men i skillnad är att Svenska kyrkan använder de där reklamytorna och när en islamistisk organisation gör det, tycker jag.
Är det skillnad från, skulle SL som upplåter annonsytorna se det som olika, menar du?
Ja, om man nu ska utgå från detta att man ska värna demokratiska värderingar och det som är mänskliga rättigheter, och utgå från det som är liksom...
Men jag har inte sett att det finns sådana begränsningar riktigt i reglerna, att just demokratiska värderingar. För att få bidrag och sånt där från staten till utbildning och folkbildning, då heter det sånt där. Men det här är något annat. Mm.
Sen finns det en annan aspekt på det här, tycker jag, som också är väldigt viktig, och det är ju att, som du var inne på, att det här är en organisation som får pengar från Sida, alltså skattepengar från svenska skattebetalare, och då kan man ju fråga sig, tycker jag, ställa en berättigad fråga, och det är ju, ska de svenska skattebetalare betalar annonsering för en sån här organisation? Är det det pengarna ska gå till? Är det inte till hjälpverksamhet och till hjälp för de mest nödlidande? Alltså att annonsera på det sättet kan väl knappast vara motiverat?
Ja, det där är lite vanskligt, för att då måste man nästan, för att vara konsekvent, säga så om allt som får skattemedel. Då tänker jag på skolor som tyvärr tvingas lägga pengar, eller tycker de själva i alla fall, tvingas lägga pengar på marknadsföring. Det är ju, när man bor i Stockholm, så inför skolvalen så kommer det ju massvis med reklam, och det är både kommunala skolor och fristående skolor. Jag tycker inte att skolpengen ska gå till sånt. Det finns massvis med exempel på det. Och ja, är det bra eller inte? Vad ska det leda till? Det är jättesvårt att avgöra. För då kan man tycka då att varenda skattekrona som går in någonstans ska bara användas det, och då måste man ju börja kräva att detta ska får göra utvärderingar och visa då var någonstans har pengarna gått, och så fort man ser att de har inte gått till skolan, de har inte gått till bistånd, då får ni inte mer pengar.
Nu är tunnelbanan ingen utgivare, men utgiveriet alltså man är jätteförsiktig med att hamna i den här typen av diskussioner, för att det tar aldrig slut. Och grupp efter grupp efter grupp kan anföra argument, varför gjorde ni så där. Så att jag tycker man ska hålla sig till de här yttrandefrihetsbrottskriterierna, om det är förtal eller hets och sådär, då säger man nej. Men i övrigt så får man stå ut.
Och nu är det dags för veckans första huvudämne.
Och nu till nya siffror som visar att det var fler kvinnliga dödsoffer till följd av dödligt våld under 2023 jämfört med året innan. Det här visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå. Och ökningen ska bero på gängvåldet.
Från SVT Rapport i veckan. Facit för våldsåret 2023 enligt Brottsförebyggande rådet. 121 fall av dödligt våld. Antalet kvinnliga och minderåriga offer gick upp mot året innan samtidigt som det dödliga våldet med skjutvapen minskade. 121 döda alltså, i 33 fall var offret en kvinna, 10 fler än året före. Vesna Prekopic, vad ska vi dra för slutsatser från den här rapporten?
Ja, vi kan dra flera slutsatser. Den viktigaste tycker jag är ju att polisen totalt har misslyckats att skydda kvinnor och barn som fortsätter mördas för att de är kvinnor. Att den siffran inte har ökat just när det gäller relationsvåld, för annars det stämmer precis som du sa att mördare kvinnor har ökat, men sen är vissa också inom just gängkriminaliteten. Men jag tänker hela tiden nu, faktiskt dagligen tänker jag på det här, för att det rapporteras om ännu en kvinna som har blivit mördad, än en man som har blivit anhållen för mord eller mordförsök. Och det är för mig obegripligt att man inte lyckas få ett stopp på det här. Och nu nämnde du Brå-rapporten, men i polisens årsredovisning för 2023 så medger de ju också att de har misslyckats med det här arbetet. Och att det finns regioner i Sverige där mäns dödliga våld mot kvinnor är ett större problem än gängkriminalitet. Men det är aldrig så man pratar om det i debatten, utan vi pratar om det. Och jag har jättemycket åsikter och tycker just när det gäller gängkriminalitet. Men den här skillnaden i både i retorik och också i satsningar blir väldigt, väldigt märklig. Varenda polis som har någon typ av uppdrag att prata med media pratar ju hela tiden om hur man ska ta tag i det här med gängkriminaliteten och vi ska hindra unga män från att dras in i de här gängen och så vidare. Jag skulle vilja höra exakt samma sak om det motsatta då. Vi ska inte ha unga killar som växer upp till män som mördar sina flickvänner och fruar.
PM Nilsson, är det ett lägre fokus för våldet mot kvinnor just nu?
Ja, det är det ju. Och det kan ju då bero på att våld mot kvinnor i nära relationer är en våldsform som har sjunkit i hela västvärlden jämfört med 90-talet och också i Sverige. Då, från 90-talet framåt, 00-talet, så låg det på 20 fall per år ungefär. Sen har det gått ner och ligger på snitt 14-15 nu. Vi får väl se om det är trendbrott 2023 och 2024. Men från ordningsmaktens sida så upplever man nog att det här är ett våldsfenomen som man har lyckats minska. Kontroll har man ju aldrig över den typen av situationer, men man har det under någon slags kontroll jämfört med det dödliga skjutvapenvåldet som har ökat väsentligt i Sverige och på ett internationellt mycket unikt sätt. Det finns inget annat land som har den här utvecklingen som vi har. Så att det finns en skillnad i hur ordningsmakten, tycker jag, bör uppfatta de här två typerna av brott. Det ena ligger ganska stabilt, har sjunkit. Vi ligger inte över andra länder, vi ligger snarare under. Det andra dödliga våldet som främst drabbar unga killar har ökat explosionsartat. Det är inte så konstigt att man reagerar olika.
Det som skenar, menar du, så bör få ett extra uppmärksamhet.
Det var ju en våldsform som vi absolut inte hade kontroll över. Jag tycker att politiken under många, många år famlade och förnekade detta, därför att det var så politiskt känsligt av olika skäl.
Lars Adaktusson?
Nej, jag tycker att det här är oerhört dystert. Och det är liksom en typ av våld som verkligen utövas på något sätt härrör från de allra lägsta instinkterna hos män, att ge sig på kvinnor och även barn. Det är bedrövligt och det är fruktansvärt. Och jag tycker också att det här har uppmärksammats alldeles för lite, både politiskt och också medialt. Och jag såg häromdagen att när det här kom att Socialdemokraterna anser att regeringen borde avkräva polisen en handlingsplan inom 4 veckor. Jag tycker att det ligger väldigt mycket i det. Jag vet att den här regeringen ser det här som ett stort problem också, och idag just när vi spelar in det här så kom det ju, eller om det var igår, förslag om att man vill stärka det hyresrättsliga skyddet, så att till exempel en kvinna som är utsatt för våld ska kunna bo kvar i den bostad.
Till och med kunna överta hyresavtalet, ja. Om det inte hade det.
Det tycker jag verkar vara en rimlig och väldigt bra åtgärd i det här sammanhanget. Och det behövs naturligtvis många åtgärder, men det är klart att polisen måste göra mer. Det måste finnas ett helt annat sätt att prioritera den här frågan. För det är en fråga om vad ska jag säga, grundläggande anständighet och grundläggande värderingar i samhället.
Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Ardalan Shekarabi debatterade i tisdags i TV4-nyheterna med jämställdhetsminister Paulina Brandberg. Och i samband med det så uttryckte Shekarabi en viss besvikelse för att han fick möta Brandberg och inte justitieministern. Normalt brukar jag stå och debattera mot Gunnar Strömmer som justitieminister. Men när det handlar om våld och mord på kvinnor är det då ett statsråd från Arbetsmarknadsdepartementet som jag debatterar mot. Det visar att man har fel perspektiv, sa Shekarabi enligt Expressen. Det där blev Paulina Brandberg upprörd över. Västna, vad säger du om den här trätan om vem som möter vem i debatt?
Det är ovärdigt. Jag tyckte att det var väldigt sorgligt faktiskt, för att jag tycker att Ardalan Shekarabi brukar bete sig bra och visa respekt för meningsmotståndare. Men det här var, och att han sa Arbetsmarknadsdepartementet, han kallade inte ens för jämställdhetsminister. Det var en härskarteknik, och det var löjligt. Och det tog dessutom onödig debatttid. Sen att de håller på, och det är oppositionen mot regeringen och på olika sätt, vid olika tidpunkter, så gör de exakt samma sak. De håller på och tävlar i vem som har gjort mest eller vem som har gjort minst. Hur många som har satsat och hur mycket pengar det har varit. Och det där är jag så trött på att höra. Därför att det här är, man kan jämföra med gängkriminalitet på det sättet. Det är inget nytt problem. Kvinnor började inte mördas för ett år sedan. Det här har pågått hur länge som helst. Och det är så märkligt att de inte bara sätter sig ner tillsammans, precis som man har sagt att man ska göra med gängkriminaliteten. Det här måste vi lösa ihop. Och det finns så många luckor i vad som görs hos polisen till exempel, så vet man att det finns en kunskapsbrist, om vi bortser från att det är lågprioriterat just nu, för att man prioriterar gängkriminaliteten, och kanske med rätta i vissa lägen när det sprängs varenda dag och det skjuts varannan dag och så vidare. Men just det här våldet som pågår inom hemmets väggar, det pågår ju dygnet runt, dagligen. Och det pågår under lång, lång, lång tid.
Men vad är receptet mot det våldet?
Det finns, ja, till exempel...
Att man sätter sig ner låter ju inte så otroligt kraftfullt om det är någonting som faktiskt är svårfångat.
Att alla berörda parter behöver fundera på hur vi kan samverka på riktigt. Vad är det som behövs? Nummer ett, det behövs kunskap. Det behövs kunskap om det här specifika våldet som utförs av de här männen. Det är en bristvara inom rättsväsendet. Man vet att, det har man kunnat se, jag tror Socialstyrelsen skrev i någon rapport, man har kunnat peka på att polisen, när de kommer till en brottsplats där något har hänt, och så vill man att kvinnan ska vittna eller berätta det de behöver veta. Och så säger hon att hon inte vill, till exempel. Då ger man upp istället för att förstå att hon i den här situationen kommer inte säga någonting. Då får man gå tillbaka 2 gånger, 3 gånger, 4 gånger. Och vi hade en grupp i Stockholm som är nedlagd, som heter Igor, som jobbar på exakt det här sättet. De jobbade både gentemot kvinnorna men också parallellt med männen. Den har man lagt ner.
Det där tog Shekarami upp som ett exempel på att den här regeringen är dålig på det här. Att man lade ner just en viss grupp då.
Och det var ju inte regeringen som lade ner, det var ju polisen som lade ner. Jag tror inte att regeringen sa åt polisen, lägg ner den där gruppen. Så där ska ju polisen klandras för det.
Det här är veckopanelen, vecka 13. Och podden är vanligen ungefär en timme lång. Någon gång klart längre, som förra veckan till exempel när panelisterna var eldfängda. Men det här är den icke-prenumererade veckopanelen, och då är en stor del av samtalen och analyserna bortklippta. Och jag tror att jag kan säga så här om veckopanelen. Det är inte så att less is more.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.